Podplay.
Jag hör ju ett konstant, om du tänker typ Shaboom, den spelar nu konstant i hörlurarna i min Zoom-apparat.
Alltså jag är så nära att överväga ett LPT på dig nu. Jag hörde röster. Jag hörde 80-tals rockklassiker. Det var Joey Tempest.
Om vi ska gå tillbaka i tiden, Lena, vad hörde du innan det?
Det var Joey Tempest som tvingade mig att göra det.
Sluta. Nu bortser vi bara från det här jävla sidoljudet. Det får vara där. Det är ingen som har klagat innan, men jag hör det i bakgrunden hela tiden.
Det är fan episkt, alltså. Det måste ju finnas också någon djupare mening med det här. Att det är just den musiken du får också. Alltså det finns så mycket jag gillar med det här, känner jag. Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Ginghede, och
Lena Ljungdahl.
Lena Ekot Ljungdahl.
Ja, vi måste fråga Daniel sen efteråt. Det måste vara så att min Zoom ligger på samma frekvens som grannens radio. För hur man än vänder och vrider på det så hör jag parallellt med att jag pratar någon sketen rockkanal som vevar på.
Ja, kära lyssnare, om ni får med som en liten bonus i det här avsnittet lite 80-tals rockklassiker i bakgrunden, så ja, får vi åberopa force majeure, eller vad det heter.
Ja, det får vi verkligen göra.
Jaha, ny vecka, men, ny torsdag.
Ny vecka, och det har gått 2 dagar på den här veckan och jag har varit i 3 olika städer och jobbat, varav Stockholm inte är någon av dem.
Just det.
Så att jag vet knappt vad jag är. Men nej, jag är taggad för ett ganska tjockt. Ett tjockt avsnitt, Anna.
Ja, alltså det är med lite skräckblandad förtjusning som jag öppnar upp då manuset. Det är ju så, vår process brukar kunna vara så här att fan, den här veckan känner jag för ett ämne. Jag snickrar manus, du fyller på. Och den här gången så var ju du ansvarig för manus och jag hade väl någon slags svag förhoppning om att jag öppnar upp nu och kanske fyller på något. Men nej. Det hade behövts en innehållsförteckning till det här manuset.
Ja, du skrev det. Du har glömt innehållsförteckning. Men jag lovade ju något, jag erkänner ett ganska svagt ögonblick, att vi skulle försöka oss på att sammanställa, sammanfatta och förenkla Säpos årsrapport som har kommit ut.
Gud, man skälver i hela kroppen bara av den här första beskrivningen.
Ja, men jag har ju läst den varje år och jag tycker att den är lite intressant, så även i år. Men sen när jag satt där på min, i runda slänga 6 timmar på ett tåg tog det för mig att sammanställa det här. Den var inte mindre intressant i år, men skulle jag säga, vi får nog den här veckan be lite om ursäkt på förhand, för att informationen vi kommer komma till, alltså den komplexa hotbilden som Sverige är under, den skapar ju en inte helt skön känsla långt ner i maggropen.
Precis, och jag tänkte faktiskt på det, jag bläddrade faktiskt snabbt igenom årsboken ändå. Och för det första så konstaterar jag att det är jädrigt ambitiöst av Säpo att ge ut den här varje år.
Det är informativt för att vara Säpo.
Ja, det är också i någon mening järvt. Därför att kan man inte förstå och processa och hantera informationen på ett bra sätt, så är det ju inte långt bort att man skulle kunna uppleva sig lite orolig när man har, som du var inne på, läst den. Men det är bjussigt också. Det är bra.
Ja, det är bjussigt. Och de jobbar väl ungefär som krimpoddarnas krimpodd. Det är väl ingen idé att backa. Det är väl lika bra att fejsa det och säga
ja, ja,
som det är. Men om man ska hitta något hopp i det hela, så är det ju faktiskt så, vi kan gratulera till en viktig kunskap efter det här avsnittet, och också kände jag hur viktigt det är att var och en av oss i samhället bidrar nu på olika sätt. Och det kommer nog kanske klarna under hela det här avsnittet, på vilket sätt man ska bidra till Sveriges säkerhet. Och för att sammanfatta så här, det är ingen idé att ta lösryckta saker ur Säpos årsrapport och sen försöka skriva om dem, utan vi kommer tid för annan i det här avsnittet läsa rakt upp och ner, alltså citera rakt upp och ner vad som stod, och sen kan vi tycka, tänka och diskutera kring det. Just för det. Att det är rätt mycket hård. Yeah. Det är liksom, det är hårt.
Det kan man säga. Men hur börjar vi då?
Vi börjar med att vi är faktiskt Krimpoddens Krimpodd, och vi står för folkbildning. Och första citatet jag skulle vilja säga är detta: för att skapa motståndskraft behöver hela samhället bidra i arbetet med att lägga grunden för ett säkrare Sverige.
Mm.
Och då, för att kunna det, så behöver man ju kunskap om hur nuläget ser ut.
Just det.
Vad hotet är.
Mm.
Vad sårbarheterna är. Vad det är som är skyddsvärt. Och hur man då ska kunna bidra. Och då kliver vi in och täpper till det där hålet. Det är väl syftet med hela det här avsnittet, tänker jag.
Ja, och jag tycker att det är en ganska bra utgångspunkt. Att faktiskt konstatera att Sverige kanske inte har varit så sårbara. Och haft så många sårbarheter förr. Eller i alla fall inte på många, många år. Som vi faktiskt har idag.
Nej.
Och det är ju lite trösterikt att det faktiskt finns saker som du var inne på som var och en av oss kan göra för att förhindra eller förminska hotet.
Exakt. Och vi kommer inte prata om vad säkerhetspolisen är så mycket. De förebygger och avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Men vi har faktiskt haft ett helt avsnitt om Säpo innan, där vi går igenom noggra vad de håller på med och vilka avdelningar som finns. Men jag tänkte börja med att be dig läsa det här första citatet som Charlotte von Essen sa.
Just det.
Och det är ju alltså säkerhetspolischefen. Det är som en liten sån här ingress till årsboken.
Mm. Kommer här, varsågoda. Sverige är satt under tryck. Det svenska samhället och våra värderingar utmanas dagligen när våldsbejakande extremister och främmande makt försöker destabilisera demokratin. Den komplexa hotbilden riktar sig mot fundamenten i vårt samhälle, och detta behöver beaktas när vi ska bygga ett hållbart totalförsvar. Och det var alltså Charlotte von Essen som uttalade detta. Det är tunga
she
ord.
She means real business.
Verkligen, hon sätter liksom nivån, och det här kom ju redan liksom på första sidan i årsboken. Det sätter liksom lite grann nivån för hela det som följer sen. Hon ringer in mycket här ju.
Ja, och jag skulle vilja att ni som tänker så här att Säpo är några knasiga, paranoida, alarmistiska foliehattar som glider runt och ser hot bakom varje hörn. Icke, sa Nicke. Det är ganska mycket välrenommerade analytiker och forskare och proffsbedömare som gör en begrundad analys som har en grund i fakta och inte i en diffus känsla. Så man kan tyvärr inte slå bort hennes ord.
Nej.
Även om den instinktiva känslan att man vill det.
Säpo tjänar absolut ingenting på ett Sverige i panik. Så kan man säga.
Nej, exakt.
Alltså hon inleder med att säga att Sverige är satt under tryck. Hon nämner våldsbejakande extremism. Hon pratar om främmande makt som försöker destabilisera demokratin. Alltså, det hon pratar om här är väl just det här med att sårbarheterna har blivit fler, Lena.
Exakt. För det säger de ju varje år. De rapporterar ungefär vad främmande makt håller på med. Och då brukar det låta som att förra gången så var det att de aldrig haft högre aktivitet och förmåga i Sverige än precis just nu. Och det är ingen skillnad i år. Den har ökat ytterligare till i år. Mm. Och det jag tycker är den stora skillnaden i årets årsbok mot förra året är att ordet våldsbejakande extremism förekommer ta mig fan på varannan sida i hela boken. Det är ett riktigt rejält hot. Och samtidigt så har våra sårbarheter blivit fler och det kommer klarna. Men omvärldsläget och utvecklingen i världen nu, som Sverige också har att hantera, den gör ju att vi inte kan ta någonting för givet. Alltså se bara före Ryssland invaderade Ukraina och nu, alltså när vi kommer till försvarspolitik och säkerhetspolitik och hotbild, den har ju liksom eskalerat hur mycket som helst på bara en persons beslut faktiskt.
Ja, men alltså, och det är ju det här som är en av Säpos främsta uppgifter, det är ju att pröva hotet.
Ja.
Och sätta och bestämma hotbildens storlek, så att säga.
Mm.
Jag vet inte om det här är något som finns med i deras liksom dagliga verksamhet, men det är ju i vart fall någonting som omprövas väldigt regelbundet. Just för att det kan svänga så snabbt i världen.
Ja, och kriget i Ukraina är ju ett riktigt otäckt exempel på hur snabbt det kan gå. Och hela, inte bara den svenska utan hela den europeiska säkerhetsordningen kommer ju oundvikligen att påverka vår säkerhet. Hur man än vänder och vrider på det, så kommer beslut som tas i kommuner, landsting, företag och uppe på regering och riksdagskanslierna kommer att påverkas av detta.
Definitivt.
Och hotbilden ökar, det är de överens om, och det är mest på grund av främmande makts framfart, men också den våldsbejakande extremismen. Och så var ju du inne på att sårbarheten ökar. Och det här har ju att göra med att all vår kunskap som vi har om hur man skyddar sig, all resurs som vi lägger på att skydda oss som individ, organisation och land, och all lagstiftning vi har för att skydda oss mot hot, hinner inte med den eskalerande hotbilden. Så att det är därför att det blir så sårbart. Vi har liksom ett skyddssystem som inte, vi har växt ur kostymen.
Ja, men det har vi gjort, och det beror ju på att hotbilden så som den ser ut idag inte har varit liksom förekommande på samma sätt på många, många år. Och här kommer ju vikten av att nu återskapa totalförsvaret in, till exempel.
Ja.
Det är en viktig del i att möta hotet, helt enkelt.
Och sen är vi ju fortfarande, det brister ju säkerhetsskyddet. Det gör ju det, och det tillkommer ju lagstiftning hela tiden och olika direktiv och sådär, men problemet
jag tänker
är
så här, bara, ursäkta att jag avbryter Lena, men bara under de här veckorna nu som invasionen har pågått, den här senaste så att säga, av ryssarna i Ukraina, så har ju svensken lärt sig ganska mycket om liksom exempel på hur det här hotet och hur säkerhetsskyddet kan se ut eller inte se ut. Mm. Vi läser ju nästan dagligen nu om cyberattacker till exempel, som sker. Som ett exempel på någonting som kommer i kölvattnet av det som faktiskt pågår i Ukraina just nu.
Ja, och det står i boken rakt upp och ner att det sker konstanta angrepp, både lagliga och olagliga, mot Sverige. Både mot enskilda personer, individer och mot samhället. Och man konstaterar också att hotaktörerna är villiga att gå väldigt långt för att lyckas med det de vill. Och då kollar du ju då Säpo alltid på vilka står för de största hoten. Och när vi då pratar om främmande makt. Och då är det precis som förra året, de tre största hotaktörerna är Ryssland, Kina och Iran.
Mm.
Och de här påverkar ju då stater att agera på sätt som de har tänkt sig på olika med olika metoder. Alltså att de påverkar stater att ta beslut, att inte ta beslut. De ruckar upp ordningen så att de kort och långsiktigt kommer att gynnas i det strategiska målet som de har satt. Och det ser lite olika ut från de tre länderna. Jag ska gå igenom varje av de här tre länderna. Men det de skriver är att de är väldigt offensiva.
Ja, och det har vi också faktiskt kunnat läsa eller följa i media. Alltså man kan ju lätt förledas att tro att just den konflikt som nu pågår återigen i Ukraina är en företeelse som främst berör Ukraina och kanske närliggande länder och så. Men faktum är ju att ryssarna jobbar ju nu på bred front. De är ju superintresserade av att veta hur Europas länder för sin försvarspolitik.
Såklart.
Så att just nu pågår ju, kan man tänka, ett intensivt arbete att faktiskt försöka skydda våran liksom försvarspolitiska vårt försvarspolitiska arbete helt enkelt. Mm. Och det är en ganska obehaglig tanke ju. Liksom.
Ja, eller hur? Det fanns svårt att få huvudet runt. Ja, men och det skriver sig på att Ryssland har som liksom huvudmål att påverka svensk försvarsmåga och svensk försvarspolitik. De vill ju att Sverige ska vara alliansfritt och hålla sig utanför NATO. Jag hörde en försvarsexpert stå på TV och säga att det finns fortfarande människor som tror att Sverige är neutrala. Vi är inte neutrala. Vi har inte varit neutrala på jättelänge. Däremot så är vi alliansfria. Mm. Vi sitter i massa olika samverkans- och samarbetsorgan. Ryssland, det här, nu tycker jag att det börjar bli riktigt jobbigt, att Ryssland påverkar synen på Sverige. De vill att synen på Sverige ska vara ett land i förfall och kaos. Mm. Och det här, om jag bara jämför med retoriken på många av våra svenska politiker, till och med partiledare, som använder det här, jag får kalla kårar när svenska politiker försöker göra enkla, snabba maktpoäng och göra det till valgrejer. Ja. Och spär på någonting som inte stämmer. Man liksom profiterar på folks rädsla. Man skapar polarisering för att säga liksom, Sverige har aldrig varit värre. Nu måste vi vända det här sjunkande skeppet. Alltså det är som att Putin själv har skrivit partitalet.
Ja.
Man borde liksom behöva vara balanserad och veta när man kan och inte kan dra enkla val eller röster. Vi ska inte gå deras vägar.
Får jag nämna, bara göra ett litet instick där, en sak som svepte förbi igår i sociala medier. Mm. Jag behöver ju inte nämna någon person, men jag kan säga att det är en person som har varit med i Melodifestivalen. Jag tror även han vann den stora Melodifestivalen tillsammans med två bröder och de framförde ett nummer i Gyllene skor.
Ja, 1984.
Han hade igår lagt ut en blänkare från tidningen Forbes som har rankat alla världens länders trygghet för kvinnor som reser i länder. Och där kom då Sverige på en hedrande andra plats över, på listan över världens farligaste länder att resa i som kvinna.
Det är Sverige?
Det var Sverige på andra plats. Och då börjar ju hagla då frågor, men det här, det kan du väl på fullaste allvar inte mena eller tro att, att det skulle vara farligare att resa i Sverige än liksom, Mexiko, El Salvador. Ja. Ja, men varför skulle jag inte tro på det? Den här listan är ju publicerad i tidningen Forbes, svaret då. Ja, men, och det är ett ganska bra exempel på hur man liksom... Så här, och kören stämmer in, vad är det för Sverige vi har fått och skapat? Och är det här ett Sverige vi vill ha? Och så vidare.
Alltihopa håller på att gå käpprätt åt helvete och det skapar polisering. Och det, där sätter Säpo ner sin ganska bestämda fot och säger, finns det några som tjänar på att Sverige splittras, polariseras, man gräver ner sin varsin skyttegrav, det blir svartvitt, ungefär som vi pratade om i måndags, så är det främmande makt. Det är som att brodera ut hela Viking Lines efterrättsbuffé till främmande makt. Det är så jävla lätt att slå in kilar om folk inte har förmåga att tänka lite balanserat och nyanserat och hålla in sina allra galnaste hästar.
Ja, och det här är ju kanske det främsta exemplet på det som Charlotte von Essen nämner, det här att man försöker destabilisera demokratin. Ja. Alltså man försvagar sin motståndare helt enkelt. Ja.
Jag tyckte det var väldigt intressant. Jag såg häromkvällen, det var en debatt som hölls i tv. Och sen så var det ett gäng partiledare och sen så var det då ett gäng experter. Alltså experter på krig, experter på försvar, experter på Ryssland, expert som stod. Mm-hmm. Och då tänkte jag så här, när de pratade, då var det nyanserat, det var balanserat, det var välgrundat. Det var mycket å ena sidan och andra sidan och sådär. Och sen så gick frågan över till våra kära partiledare och då var de alla var bensäkra. Hade en lätt ståndpunkt. Alltså, jag tyckte det var så typiskt att de som har en djup och bred kunskap i ämnet säger, de kostar på sig att säga, det här är jättesvårt, det är inte lätt, vi får inte ta några förhastade beslut, vi måste analysera, vi måste lugna ner oss. Och sen så, och vad tycker ni då politikerna? Ja, då var allting jättelätt. Då var det enkla svar. Och då var analysen redan klar. Då kände jag så här, vänta här nu. Ska vi inte ta och lyssna lite grann på de här som faktiskt har det som jobb att analysera försvar och krig? Mm. Är det inte stört?
Jo, det är stört. Men det är som sagt valår.
Jag blir förbannad.
Det är inte helt oviktig faktiskt faktor i sammanhanget.
Ja, men jag tycker att det är osmakligt. Och jag, när man också läser det här som då Säpo skriver så är det liksom, vem fan jobbar ni för? Så känner jag. Jag fortsätter. Ryssland tjänar som sagt på känslan av att Sverige är ett land i förfall och kaos. Under 2021 så dömdes en man för spioneri. Ryska underrättelseofficerer rekryterar agenter i Sverige dagligen. Och siffran, det här är en jobbig siffra. Var tredje rysk diplomat som jobbar i Sverige är en underrättelseofficer med täckmantel med uppdrag som är satt här för att rekrytera agenter. Var tredje.
Ja.
Ja, då kan ni ju förstå vad de gör där inom murarna.
Ja, men det där nådde ju riksmedia häromdagen. Mm. Jag läste det där och vi har ju på förekommen anledning pratat om det här ibland. Till och från. Så jag kände ju till, jag hade ingen siffra, men det var inte liksom ny fakta för mig. Nej. Och det tror jag inte det var för dig heller. Men jag tror det är det för väldigt många. Och återigen, det blir ett ganska bryskt uppvaknande. Alltså insikten om vad vi faktiskt har för hot framför oss.
Så om liksom ryska ambassaden har 20 stycken miljöhandläggare. Hur många miljöhandläggare kan det behövas på en rysk ambassad? Vad tror ni att de gör? Istället.
Ja, som sagt. Ja. Lite lite bisysslor.
Och en annan bisyssla de har också koll på ryssar som har flyttat hit och kan ha försvenskats och därmed möjliggör ett hot mot moderlandet. Det är också en av deras uppgifter här. Jag går över till Kina. Kina, Sverige, vi ligger långt ifrån varandra, men Sverige ligger inom deras intressesfär. De har både militära, ekonomiska och politiska mål. De jobbar med cyberspionage och strategiska uppköp. För att, det här tyckte jag också var lite jobbigt, kinesisk ägda företag här i Sverige är enligt lag skyldiga att dela med sig av sin teknologi och sin kunskap som de har till landets civila och militära underrättelsetjänster.
Va? Okej. Intressant.
Och den kinesiska staten nyttjar kinesiska medborgare vid svenska högskolor och universitet i syfte att inhämta teknik och kunskap som ökar den kinesiska militära förmågan. Och de jobbar både under diplomatisk och journalistisk täckmantel.
Ja, och förenklat sagt så är det ju spionage vi pratar om.
Ja. Så att det är angrepp även från det hållet. Och sen kommer Iran som nummer tre. Och där handlar det ju väldigt mycket om regimens fortlevnad. Det är deras högsta prio. Så oppositionsgrupperna i exil, de uppfattas som ett inre hot och om de då är lokaliserade utanför landets gränser. Och vi har ju sådana grupper här i Sverige.
Absolut.
Iran håller på med flyktingspionage såklart. och håller koll på personer som har kommit hit och kan utgöra ett hot mot den iranska regimen. Så de har koll på sina exiliranier.
Precis, och det tror jag är den mest utbredda formen, har jag läst någon gång någonstans, just vad gäller Irans intressen. Och det är ju i sig fruktansvärt. Det här har ju pågått i många, många år. Gentemot människor som har flytt Iran och bosatt sig här.
Ja, och Iran bedriver också industrispionage och mycket riktat till våra högteknologiska industrier. Och också produkter som kan användas i deras kärnvapenprogram. Och de arbetade iranska underrättelseofficerare som agerar under diplomatisk täckmantel i Sverige.
Mm.
Och då ska man inte tro att de bara då är ute efter statsmakten och politiker och människor som sitter med oerhört känsliga uppgifter, utan de jobbar på högskolor, på universitet, i företag, människor som har koll på svensk infrastruktur, allt sånt där. Och det är det som, det är där vårt säkerhetsskyddsarbete ska täppa till, för att vi inte ska läcka uppgifter.
Just det.
Det är väldigt få som läcker uppgifter med illvilja, för att man vill det. Utan det handlar ju oftast då om att man inte riktigt förstår att man är utsatt för det.
Exakt.
Förrän det är för sent.
För påtryckning, nej. Precis.
Sen så har ju då Säpo väldigt pedagogiskt sammanställt 7 stycken hot och sårbarheter som jag tänkte att vi skulle glida över lite snabbt här nu innan vi går på paus.
Mm.
Och det första är ju då nummer 1. Sverige är en spelplan för andra staters konflikter. Alltså världsordningen har försvagats. Kraftmätningarna sker över hela världen med både ekonomiska och politiska och diplomatiska metoder. Man använder underrättsinhämtning, man använder politisk påverkan. Och där används Sverige som en spelplan av främmande makt. Mycket av det vi har pratat om innan.
Ja, men exakt. Alltså det är en strategi helt enkelt. Mm. Att utnyttja det som finns liksom i närområdet kring, i det här fallet, konflikten då i Ukraina.
Nummer 2, ett breddat hot och nya skyddsvärden. Så det är en komplex hotbild och vi håller på att jobba upp vårt totalförsvar. Och vi håller på att ändra vad som är skyddsvärt, för att främmande makt riktar mer och mer intresse mot civila mål istället för sådana mål som faktiskt har en ganska bra skyddsfunktion, som har ett uppbyggt skydd mot sina sårbarheter. Men civila mål har det ju inte. Så nu använder man ju väldigt mycket cyberområdet för underrättsinhämtning. Nu är vi där igen. Påverkanskampanjer och förstörande angrepp. Och vi är ju fortfarande, vi har ju stora brister i skyddet för cyberangrepp.
Verkligen. Och speciellt om vi nu pratar då civila mål. Det är väl en sak, så att säga, riksdag, regering, myndigheter, där ändå kanske skyddet är någorlunda utvecklat, även om vi vet att det inte på långa vägar är, så att säga,
tätt. Nej.
Men man kan ju tänka sig hur många verksamheter som har skyddsvärd information eller verksamhet som faktiskt inte har ett välfungerande skydd mot till exempel cyberattacker.
Jag brukar roa mig med att fråga det, eftersom jag är hos väldigt många företag och håller liksom säkerhetsworkshop och sådär. Och så frågar jag det så här: sitter ni på någon information som skulle kunna vara mumma och komma över? Ja, vadå? Vad tänker du liksom? Nej, och så börjar man nysta i, så här, vad är det ni egentligen har? Ni har ett byggföretag, helt plötsligt nu har ni ritningar, ni håller på att bygga om liksom 3 tunnelbanestationer.
Mm.
De ritningarna, tror du att de skulle kunna ställa till om de hamnar i fel händer, om man vill lamslå Sverige? Det är det jag säger, man tänker inte riktigt så, än.
Nej.
Men vi är tvungna att göra det nu.
Mm. Och så nästa punkt är ju spännande. Nu ska vi prata om en helt ny underrättelsearena. Det här var helt nytt för mig. Och satte igång tankar. Rymden.
Alltså här är man ju tunn. Det får man ju erkänna.
Ja.
Jag läser rakt upp och ner.
Ja, gör det.
Fler länder ser rymden som en arena för konflikt i framtiden, och den ses också redan idag som en underrättelsearena. Utvecklingen påverkar säkerhetsläget och underrättelsehotet i Sverige, direkt och indirekt. Detta har betydelse för Sveriges säkerhet och måste ses ur totalförsvarsperspektiv. Och så punkt, och så kommer det. Kunskapen behöver öka på området. Så ja, Elon Musk, det... come over here, please.
Ja. Ja, där har vi nog lite att lära, så att säga.
Såklart.
Även om vi nog ändå, så att säga, för vårt lilla land betraktat har viss kunskap rörande liksom rymden som sådan och hur...
Ja. Ja. Men det utmynnar ju mest att en tant står och kör horoskop i veckorevyn. Alltså, tror du? Ja, vi kan väl konstatera att det sitter säkert människor kan jättemycket om det här. Och de kommer nog få bra anställning nu framöver eftersom det är med på topp 7-listan över hot.
Jo, men vi har trots allt en rymdbas och allt sånt där. Vi har bedrivit forskning från Sverige. Det finns ju ändå... Vi har några stycken på vår lilla befolkning som ändå nog kan bidra här, tänker jag.
Ja. Vi kan konstatera att Ljungdahl och Ginghede ska hållas utanför.
Ja, precis. Mm. Lämna mig gärna utanför den diskussionen. Däremot punkten 4 här.
Ja.
Rörande faktorer som ökar hot och sårbarheten. Mm. Den är inte så svår att relatera till. Den snabba digitaliseringen. Och här har vi pandemin att tacka för detta.
Eller hur man nu ser det. Alltså, ja. Pandemin har ju påskyndat både samhällets digitalisering men också polarisering faktiskt. Mm. Och det har ju ökat mängden sårbarheter och brister i vårt skydd. Och kan det här utnyttjas av främmande makt? Oh ja. Alltså, digitaliseringen används av främmande makt som våldsbejakande extremism för att i pandemins spår öka polariseringen. Och nu kommer det här. Det ska etableras en bild av att samhället inte har någon förmåga, att allt är på väg att gå åt helvete. Och när det gör det, då spricker det upp och då har man chans att sprida konspirationsteorier, desinformation. Så den här breda extremismen, den gynnar tillväxten av någonting som, så att vi tar död på oss själva. Det är ju jävligt lätt. Det är som att motståndaren försöker ha död på oss genom att själva ta gift. Så vi måste, jag blir förbannad, vi måste motstå den här jävla polariseringen där man ska splittra oss i vi och dem och bra och dåligt och sådär. Mm. Jag blir galen på den.
Ja, men det blir ju till slut som ett självspelande piano, som en självuppfyllande profetia nästan. Ja. Man lyckas liksom komma in i demokratins fundament liksom, och sätta dem i gungning.
Livsfarligt. Och då skriver de så här: bilden av en samhällelig oförmåga leder till att medborgarna får en förlorad tilltro till systemet och ett minskat driv att faktiskt stå upp och skydda våra grundläggande demokratiska värderingar. Så vi börjar liksom tumma på det här för att vi tror ändå inte riktigt på systemet. Och vad är lättare då? Då är det mycket lättare att återigen radikalisera och rekrytera in fler människor som jobbar emot. Så att kan ni göra någonting, ni som jobbar i skola, företag, ni som sitter i fikarum, som liksom... Det är ju, jag skulle säga, kan man stoppa där? Mm. Att liksom, jag vet ju de här demonstrationerna som var mot de här antivaxarna och så vidare. Det fanns ju rykten om att det här var ju finansierat rakt ifrån Ryssland. Alltså att det var några få knasbollar som fick pengar i fickan av Ryssland för att dra igång ett antivax-demonstrationståg, fast de själva gav fulla fan i huruvida vaccinet funkar eller inte. Men de finansierade det där för att skapa motsättningar, för att tappa tilltron på Folkhälsomyndigheten och gör regeringen sitt jobb och så vidare. Och folk bara, det är för jävligt. Alltså jag blir galen. Då väcks mitt förakt för homo sapiens. Fan, är det så enkelt att lura upp oss på läktaren?
Nej, men alltså vi måste nog tänka att liksom vi har krafter i vårt samhälle som hela tiden ligger och bevakar hur liksom stämningsläget ligger. hur de här liksom begynnande polariseringstendenserna ser ut. Var kan vi liksom skapa störst påverkan genom påtryckning och så vidare. Och jag skulle säga att här är det ju jätteviktigt med en regering som inger förtroende. Och som man känner tillit till. För en regering i gungfly kan ju verkligen inbilla mig späda på det här ganska snabbt.
Ja, verkligen. Och några som är liksom lite lugna. Alltså det här kappvänderiet. Jag säger vad som helst bara för makt. Jag får ju panik på det alltså.
Mm.
Och då, vi har haft sådana diskussioner här hemma. Jag kanske inte håller med dig om allt vad du säger. Men jag vet vad jag har dig. Och du kommer inte flaxa runt så fort du blir lite kåt på makt. Alltså ja. Nåväl, vad säger du? Ska vi ta en liten paus här nu? Vi har varit så upprörda. Vi tar en liten paus.
Ja, det är nog bra. Välkomna tillbaka, ni lyssnar på Krimpoddarnas krimpodd avsnitt 224 och idag pratar vi om Säpos årsbok för 2021. Och vi pratar just nu om de här om faktorer som påverkar hotet och vår sårbarhet.
Ja, och då är vi framme vid punkt nummer 5 och där står det den breda extremismen växer. Och då kommer ju den här våldsbejakande extremismen igen och den utgör både ett attentatshot och ett författningshot. Och den växer i bred bemärkelse. Alltså de nya aktörer syns ständigt i informationsflödet. Och den gemensamma nämnaren, nu är vi där igen, den gemensamma nämnaren för våldsbejakande extremism är misstro mot samhället och samhällets företrädare. Så samhällsutvecklingen med sin polarisering innebär i sig en risk för Sveriges säkerhet och det enda som möter upp det är en bred samverkan och ett lugn och en balans och en tro på att vi, jag ska säga så här, kan vi bara prata lite om ukrainarna? Alltså väck din inre ukrainer att man som ett folk gemensamt står upp. Alltså en gemensam fiende är ju generellt ofta bra sammankläggande. Så två människor som är helt olika kan ju helt plötsligt bli sams. Jag tror att om vi ska sluta hålla på och tjafsa internt och istället så här fundera på vad kan vi som land göra gemensamt för att stärka oss, för att värna om våra fri- och rättigheter, vår demokrati. Istället för att hålla på.
Men en fråga här, de här nya aktörerna som de pratar om. De nya aktörer som ständigt syns i informationsflödet. Är det då aktörer som växer fram till följd av den här polariseringen? Eller är det utländska, så att säga, intressenter där? Eller har du förstått eller gjort någon koppling där? Vad det kan vara fråga om för aktörer? Alltså
jag skulle säga både och. Och framförallt så finns det en koppling till punkt 6. Att det är väldigt många unga som radikaliseras online. Alltså att de digitala plattformarna möjliggör en lättare radikalisering, en rekrytering, att det planeras saker. Och att man då via media uppmanar till ideologiskt motiverad brottslighet.
Det här är superläskigt alltså.
Visst är det det. Alltså, om vi bara så här, kan vi bara nämna ordet skolattack? Apropå våldsbejakande unga personer som har radikaliserats online. Mm. Det är ju mitt i fucking prick här. Och om man inte är beroende av en fysisk gemenskap utan befinner sig online så kommer din egna världsbild bekräftas, förstärkas och späs på av att du umgås bara i forum. Du nöts och stöts inte med någon som säger emot dig eller du får inga nyanser utan du radikaliseras tillsammans med andra som tycker exakt samma sak. Och då föraktet för samhället, etablissemanget, polariseringen. Det är det som gör att den breda extrema tonen spär ju bara på de här personerna ytterligare. De använder det som ammunition för att rättfärdiga sina egna grejer.
Ja, men du får ju också en enorm genomslagskraft som liksom extrem grupp att verka digitalt. Du når ju ut till mängder med människor med några tryckningar på ett tangentbord.
Ja, alltså, det är läskigt.
En enorm spridningskraft liksom, i det där, såklart, och påverkanskraft i det.
Jag ska läsa ordagrant här. Det står så här: digitala plattformar underlättar för minderåriga att medverka. Flera attentat och andra våldshandlingar inspirerade av våldsbejakande högerextremism har planerats av minderåriga gärningsmän som själva har radikaliserats online. Flera attentat och andra våldshandlingar inspirerade av den våldsbejakande högerextremismen och accelerationismen, alltså samhällsomstörtande verksamhet kan man säga, har under 2021 planerats av minderåriga gärningsmän och som har radikaliserats online. Och så kommer den här: det här är en utveckling som bedöms fortsätta.
Mm.
Kanske det är jävligt deppigt.
Alltså det här är sjukt deppigt. Kanske skulle skicka med en liten passus här till alla föräldrar som lyssnar på det här avsnittet. Mm,
på sin plats.
Återigen. Har ni koll på vad era barn sitter i för forum på nätet?
Ja.
Det kanske kan finnas anledning att prata om det vid en middag eller så.
Och om inte annat, alltså, finns det något stadie man ska kliva in i, både från hemifrån och från skola och så vidare? Alltså att bryta den här isoleringen, den totala avsaknaden av insyn.
Mm. Och när allt annat plötsligt är ointressant.
Ja.
Jag menar, det finns ju många signaler naturligtvis, och det är ju ett helt eget avsnitt som vi ska ha.
Ja.
Men jag tror att de allra flesta kan känna igen när ens, i alla fall om det handlar om ens barn, helt plötsligt drar sig undan och inte längre är intresserad av att spela fotboll, gå på fritidsgården eller göra, utan sitter uteslutande vid datorn och ändrar sitt beteende. Och så.
Alla varningsflaggen.
Lite röd flagg.
Ja, sen kommer nummer 7, den sista då. Ett ackumulerat säkerhetshot. Om det inte var deppigt innan så blir det deppigt nu. Och det står så här: att flera individer som bedöms utgöra säkerhetshot identifieras och antalet säkerhetshot med utvisningsbeslut blir allt fler. Och då säger man så här: det är bara en liten del av utvisningarna som kan verkställas, och det i sig innebär ett ackumulerat säkerhetshot, för då är de ju kvar.
Men vänta nu, beror det på världsläget eller att de som ska utvisas inte inställer sig eller kan fysiskt utvisas? Vad handlar det om?
De säger att i många fall så beror det på det så kallade verkställighetshinder. Helt enkelt att man kan inte utvisa någon till ett land av olika anledningar. Och då blir de ju kvar. Och också att antalet sådana ärenden ökar i sig.
Mm.
Där har ni de 7 liksom de största hoten och sårbarheterna enligt Säpo, när de stänger boken för 2021. Och då, jag har ju varit ganska tydlig med det här avsnittet, att jag tycker fan att det här är jobbigt. Och det jag tycker är jobbigt är att människor, såklart inte, de flesta har ju liksom inte ont uppsåt och illvilja, men man förstår inte vilken skada man gör för oss alla om man inte, jag säger så här, de allra flesta gör ingenting, men jag skulle vilja efter det här avsnittet att så många av er som möjligt aktivt försöker motverka det istället.
Just det.
Det vore fint i vårt totalförsvartänk. Att inte bara sitta och hålla käft, utan faktiskt att försöka motverka det. Jag menar, om man bara ser ett inlägg, vad som helst.
Mm.
Det kan vara att en man blir sur på en annan man och ger honom en örfil på en gala. Om man bara tittar liksom i flödet, så smyger det sig in våldsextrema människor, element, som kidnappar varenda jävla tråd till en manege. Nej, men det där skulle aldrig ha hänt om. Alltså de tar varenda jävla chans för att försöka slå in kilar i oss. Och då tänker jag så här, om folk bara kan ta ett chillpill och liksom ha kunskap om att det är så och veta sin roll, att jag ska i alla fall inte spä på polariseringen.
Mm. Ja, men det finns ju många exempel där som man själv kan ta ett ansvar. Ett annat är ju att inte sprida en massa dynga helt enkelt.
Ja.
Sprida vidare en massa desinformation som man snubblar över varje dag. Utan, alltså det är ju faktiskt ett väldigt konkret exempel på.
Men vad är det? Jag har flera gånger själv hört av mig till människor. Människor som jag känner, som jag vet precis var de står liksom värderingsmässigt och kunskapsmässigt och så vidare. Och så lägger de upp någonting på Facebook och så tänker man så här, fan. Hon fått hjärnblödning eller?
Ja, man blir lite förvånad.
Hej, du, det här du la upp på nätet, du vet vem som liksom är bakgrunden till det här? Nej, det hade jag ingen aning om. Men ge fan i att dela det då?
Mm, mm. Precis.
Ja, nåväl, vad är liksom mot, vi måste ju ha någon form av motgrej, vi kan inte avsluta i dur, för sen ska vi prata lite mer om Ukraina, men
jo, det är dur vi ska avsluta.
Ja, vi ska inte avsluta i moll, förlåt.
Nej.
Vi ska jobba oss upp i brygga.
Vi kan inte avsluta i dur.
Nej, vi ska absolut upp i dur.
Jag ja, men lite lösningar, det tycker man ju om att få höra.
Ja. Jag skulle säga så här, för er som tror att samhället är i kaos och krig, det pågår så jävla mycket bra grejer. Till exempel så pågår det jättemycket nationell samverkan. Det är polismyndigheten, det är MUST, det är Säpo, det är Migrationsverket, MSB, FRA. Sen har vi säkerhetsrådet.
Det är typ alla myndigheter nästan.
15
som vi har.
Myndigheter är ihop för att motverka det här. Sen on top of that så har vi den internationella samverkan med både Europol och Interpol. Och sen har vi CTG, Counter Terrorism Group. Och sen så finns det ju då motsvarigheter till svenska Säpo, så samarbetar ju de med då i både Norden och Europa. Och sen så finns det också myndighetssamverkan, Nationellt centrum för terrorbedömning, FRA, MUS, Säpo, Reddex, som jag har en hel del att göra med nu för tiden. Det är ganska nytt. Det är ju reduktion av våldsbejakande extremism, som är då Säpo och polisen ihop, kan man säga.
Just det.
Och Nationellt cybersäkerhetscenter. Så att det pågår, men jag skulle säga så här, om man skulle fråga vad alla de här individerna i de här myndigheterna skulle önska av alla civila, så är det så här, hjälp oss i vårt arbete. Fundera över din egen cybersäkerhet. Fundera på själv vad du läcker ut. Fundera själv på vad du bidrar med till det här. Det är väl det man kan göra.
Ja, verkligen.
Ja. Där,
ja, bra sammanfattat.
Där stänger vi Säpos årsbok. Och jag vet att du har en lista idag.
Ja, jag har ju det.
Ja, men innan det så skulle jag vilja säga en annan sak som Säpo gör just nu. För jag vet att de jobbar fan småbrallen av sig just nu.
Verkligen.
Och framförallt deras kontraterrorismgrupp jobbar stenhårt just nu. Och då har jag plockat upp några saker här i nyhetsflödet som jag bara vill dela ifall det har gått förbi någon. Säpo varnar för att våldsbejakande extremismer från Sverige vill strida för Ukraina. Man vet inte hur många. Just inte det. De 600 personer som bara vill bidra. De har man koll på. De gör man ordentliga bakgrundskontroller och åker iväg du och hjälp till och så har vi koll. Utan nu pratar vi om de våldsbejakande extremisterna som vill strida för Ukraina. Och Fredrik Hallström som är chef för Säpos kontraterrorgrupper säger att det finns både personer inom högerextrema och de islamistiska som vill delta. Så de, helt plötsligt, apropå det här med gemensam fiende, helt plötsligt så kan de strida för samma sak.
Det är lite intressant.
Ja, visst är det. Då säger han så här, det är grupper med diametralt olika ideologiska bevekelsegrunder och sannolikt finns många olika motiv till varför man vill resa till konflikten. Och då kan det vara både vill hjälpa till, men som säger på drörna åt sig, det kan också vara för att man vill höja sin förmåga, alltså lära sig saker. Och sen har vi också då såklart de som söker spänning.
Ja, men låt oss inte glömma att många söker sig också till ryska sidan. Herregud, jag läste i morse 1000 legosoldater från Syrien, Afrika och en massa länder ansluter sig nu till ryssarna. Så att alltså,
Däremot så vet vi inte, från Sverige är det oklart hur många som har, de har de inte koll på. Jag vill också säga så här, det är inte kriminellt att resa till Ukraina och delta i kriget, även om du är en våldsbejakande extremism. Om vi jämför nu med att ansluta till IS, alltså från 2016 så är det ju liksom förhöjt kriminaliserat att göra såna här terrorresor där man ska förbereda eller genomföra terrorattacker. Men det är inte olagligt att åka till Ukraina för att strida. Säpos jobb här nu då, det är att bedöma hotbilden. Om de nu skulle ta återvända till Sverige. Alltså kommer du nu tillbaka med en höjd våldskapacitet? Har du med dig någon traumatisering? Har du lärt dig använda vapen och sprängmedel? Kan någonting av det här utgöra ett hot mot Sverige på sikt? Det är ju det som Säpo ligger och kollar på nu då. När de kommer tillbaka. Han säger att det skulle kunna innebära en förändrad tröskel i våldsanvändningen. Till exempel att man har blivit radikaliserad eller svårt traumatiserad. Och att man använder det inom ramen för sin egen verksamhet i Sverige sen. När man kommer tillbaka. Så att det är liksom ytterligare en sak som nu Säpo har på sitt bord. Som om de inte hade tillräckligt innan. Dessa
det är liksom
tider.
Idel peppiga budskap.
Jag sa ju i början att det skulle möjligtvis ge en klump i magen, men jag tycker också att det blir väldigt tydligt vad vi alla kan göra. Hålla oss liksom uppdaterade, söka riktig kunskap, motverka polarisering och faktiskt nosa upp de här som håller på att bli radikaliserade och se till att de slutar med det på bumsen alltså.
Ja, och ett första bra steg för alla och en var, det är ju en medvetande höjning om det här som vi har pratat om idag.
Ja, vi hoppas ju verkligen att vi står för en del av den medvetande. Mm. Det var liksom syftet med avsnittet, tänkte jag, inte bara dassa på en tråkig rapport.
Nej, men jag tyckte det blev ett jättebra avsnitt, Lena.
Ja,
verkligen.
Bra.
Kanon.
Som samhällsinfo nu innan du ska komma in med din jätteviktiga lista, jag är så sugen på att luta mig tillbaka och få fnissa lite. Så är det ju då vårt Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Vi har vår mail, hej@ljungdahlochginghede.se. Vi har vår hemsida, ljungdahlochginghede.se.
Vi har så mycket!
Vi har så jävla mycket ongoing. På fredag har ju vi, alltså imorgon när ni lyssnar på det här, så har ju vi ett jävligt tufft möte med All Things Live där vi ska beskriva liksom sekundplaneringen av vår livepodsturné.
Mm.
Det ska bli kul.
Jag känner viss oro inför det mötet. Men
ja,
det är
men du
annan...
känner viss oro för allting, Anna.
Ja, så att det kan man säga. Just nu gör jag det.
Jag hade blivit orolig om du inte kände viss oro. Så kan vi säga. Men on top of that skulle jag faktiskt vilja ge ett tips. Ett Säpo-tips. Det finns en skrift som heter Personlig säkerhet som egentligen är riktad mot människor i liksom... i toppen av samhället och framförallt kanske politikerna. Alltså hur man jobbar med personlig säkerhet. Jag har i många år använt mig den skriften. Både till människor som jag själv har vaktat och gjort hotbildsbedömningar på. Och den kan man plocka rätt mycket kärnfullt ur för en var. Och den är faktiskt reviderad nu i november 21. Den heter Personlig säkerhet och går för alla att ladda ner på Säpos hemsida. Den är inte så dum faktiskt.
Bra tips.
Tackar, tackar. Men nu Anna, jag kommer inte säga ett ljud till, höll jag på att säga, på 30 sekunder säkert.
Testa.
Kör.
Annas jätteviktiga lista.
Tack för detta, Lena Ljungdahl. Ja, men vi dammar väl av en jätteviktig lista. Och den här veckan, alltså har vi ju pratat nu i avsnittet om det här med skyddsvärd information, att vi ska undvika sprida.
Jag kom inte med något deppigt nu.
Nej, men det kanske är lite åt det deppiga hållet här. Jag vet inte, kort sagt, det är väl ganska givet att det finns information i länder som är mer liksom skyddsvärd. En annan information.
Mm.
Och som om den informationen nådde offentligheten då skulle kunna innebära ett hot eller en smärre katastrof kanske till och med. Men däremot så finns det ju en tid för allt. Och vissa såna här hemligheter kommer ju förr eller senare att nå dagens ljus. Så därför så tänkte jag idag att vi skulle lyfta på locket till några såna här lite då understundom ljusskygga och kanske smått bizarra hemligheter som har passerat genom årtionden. Du förstår var vi är på väg, hoppas jag.
Absolut.
Och därför vill jag börja med plats nummer 5 och prata lite grann om utredningen av John Lennon.
Oj, den kunde jag inte se komma.
Nej. Alltså John Lennon var ju inte precis blyg kring sin liksom politiska ståndpunkt och sin antikrigshållning kan vi väl kalla det. Han protesterade kort och gott mot krig. Han skrev musik.
Alltså han var ju generellt inte blyg.
Nej, det var han säkert
jag
inte.
Jag ser ju framför mig bilden när han ligger i bara mässingen ihop knorvlad runt Jocko.
Ja. Han var bekväm i födelsedagskostymen, så att säga.
Ja, exakt.
Men det kanske var ett sätt att liksom trycka ytterligare på det här att Det är så långt ifrån liksom en krigshandling man kan komma.
Jaha, var det det som skivomslaget var? I'm unarmed. Var det det just han liksom ville signalera vill med sin håriga röv?
Här finns ingenting mer än en hårig röv. Inget som kan skada.
Jag fattar. Äntligen har jag förstått den bilden.
Men det var faktiskt så att FBI hade honom under både övervakning och utredning.
Mm-hmm.
Man var nämligen väldigt orolig för att Lennon skulle hitta på någonting som skulle kunna lägga hinder i vägen för presidentvalet 1972. Då Nixon tänkte sig att bli omvald.
Mm.
Man försökte till och med få honom deporterad
till
från landet. Ja, det vet jag faktiskt inte vilket land man tänkte sig, men han skulle inte få vara kvar i USA i alla fall.
Mm.
Och Nixon var särskilt orolig för att han hade ju stort inflytande då bland den unga liksom fansskaran.
Mm.
Det vill säga många som nu skulle få rösta för första gången, för att just vid valet 1972 så hade man sänkt åldern för att få rösta från 21 till 18. Men Lennon lyckades inte egentligen i det stora hela att påverka det här valet, och Nixon blev ju omvald då. Men det var ju först efter att han mördades, Lennon, 1980, som en historiker inledde en kamp att få ut utredningen från FBI och ta del av vad som faktiskt hade, vad han hade varit föremål för typ av utredning. Och det tog 14 år innan han till slut fick ut de här handlingarna.
Åh, jävlar vad ihärdigt.
Ja. 14 år.
Ja.
Intressant, va?
Men ska du inte berätta vad det stod i?
Det vet jag inte. Men däremot kan jag rekommendera en dokumentär som släpptes 2006.
Mm-hmm.
Om detta. Vi kan flagga upp den i våra mediekanaler.
Mm. Ja.
Plats nummer 4. Och nu ska vi prata om en annan person som också var föremål för lite såna här obskyra verksamheter. Och det är inte mindre än Walt Disney.
Jaha.
Visste du att Walt Disney var informatör, Lena?
Nej, det visste jag inte. Men jag är ändå glad att du inte sa pedofil eller något. Det hade känts lite jobbigare av någon anledning.
Verkligen. I alla fall, jag tänkte bara liksom nämna vad gäller punkten 4 här, Walt Disney, att han var alltså från 1940 och fram till hans död 1966 hemlig informatör kopplad till FBI i Los Angeles. Och han har alltså levererat hur många namn som helst på Hollywood-folk som då på något sätt skulle kunna utgöra något slags hot mot liksom USA:s säkerhet. Alltså han har lämnat
information
på... Han
var ju en hjälte!
Ja, så kan man väl säga. Nu vet inte jag liksom exakt...
Han sålde inte uppgifterna till Ryssland.
Nej, det gjorde han inte. Utan han var ju kopplad då på något sätt till CIA i grund och botten.
Ja, exakt.
Så, som han jobbade
inrikessäkerhet. Ja.
Ändå lite speciellt. Han satt där och gjorde Musse Pigg och allt vad han nu gjorde. Och sen var han ute och samlade in lite.
Så när då den som la rösten på Musse Piggs liksom grej, när den gick på toa, då sprang Walt efter och bara,
ja.
Vad gör du på toa?
Det är ju ändå, har ju något ändå.
Jag älskar Karl nu.
Ja.
Jag har alltid hatat tecknat, men nu ska jag börja titta.
Plats nummer 3. Det här är betydligt mer allvarsamt. Nu skulle jag vilja prata om CIA:s mind controlling experiments.
Mm.
Eller projekt MK Ultra.
Mm-hmm.
Klingar det bekant?
Nej.
Det här var ett hemligt och synnerligen olagligt forskningsprogram för vad man kallar för beteendemodifikation. Och det här drevs av CIA. Det här programmet startade i början på 50-talet och pågick alltså i över 20 år. Mitten på 70-talet. Och det man gjorde var alltså att man använde då amerikanska och kanadensiska medborgare som försökspersoner helt enkelt. Genom att använda så att utsätta dem för då i syfte att liksom kolla deras mentala tillstånd och hur deras hjärnfunktioner då ändrades under vissa stimulin, så gav de dem massa olika läkemedel. LSD bland annat. De utsatte dem för hypnos, isolering, verbala och sexuella övergrepp och dessutom olika former av tortyr. Här finns det en rapport från 1994 där det då framgår att i samarbete med CIA gav försvarsdepartementet hallucinogena läkemedel till tusentals citat frivilliga soldater på 50, 60 och 70-talet. Förutom LSD så testade man också olika typer av gas. Alltså så sjukt. Det här inrättades för att motverka upplevda då ryska, alltså sovjetiska på den tiden, och kinesiska framsteg i deras då hjärntvätttekniker. Så nu kände jänkarna eller amerikanerna att de behövde också lära sig mer om det här. Och det här programmet innefattade nästan 150 projekt som då omfattade både drogtestning och allt det här som man utsatte människor för.
Men om inte jag har sett någon dokumentär om de här sjukheterna.
Det här är ju helt sjukt. Och det här genomfördes vid 80 institutioner. Bland annat 44 universitet, sjukhus, fängelser och läkemedelsföretag.
Det hade känts så mycket bättre om man kunde säga att det var så här 400 år sedan.
Eller hur? Det är ett ganska brutalt sätt att lära sig och förstå om hur hjärntvätt och programmering funkar.
Ja.
Det kan man ju ändå säga.
Genom att dra en LSD-tripp.
Ja, exakt.
Förstå också hur många sjuka människor som man har anmält sig helt frivilligt för att få knarka gratis bara.
Jag vågar inte ens tänka den tanken, men det kanske slank igenom en och annan.
Ja, kanske.
Okej, jag går vidare till plats nummer 2 och nu ska vi prata lite grann om CIAs ganska innovativa ändå försök att göra och tillverka olika typer av djurspioner. Det här, vi har varit inne och snuddat lite vid detta tema.
Fan, det här älskar jag ju. Det här älskar jag.
Och då kan jag säga så här att i början på 2000-talet så upprättades ett museum i Washington, tror jag det ligger. Ett CIA-museum. Där lite av detta då
avslöjades. Dit måste
vi åka,
Anna.
Ja, det vore ju ashäftigt. Och det man kan se bland annat på det här museet, det är en avlyssningsprototyp som ser ut som tigerbajs bland annat. Och det här användes i Vietnam.
Men vänta. En prototyp, man har alltså skapat en fejkad tigerbajs.
Bajshöga, ja.
Ja. Och sen ska man då skjuta in den i ett rum.
Ja. Så, nej.
Never mind the tigerbajs.
I ett rum också. Nej. Det här var ju för att kunna följa hur trupper rörde sig.
Ja.
Man placerar naturligtvis ut massor med högar i Vietnam.
Ja.
För att inhämta information om truppers rörelser.
Ja, men
man kan också se på museet någon form av robotfisk som konstruerades i syfte att kunna inhämta vattenprover nära kärnvapen ämnen på havsbotten och sådär.
Alltså, utan att säga för mycket.
Ja.
Det är inte så att vetskapen om att hur man kan placera teknisk utrustning och kameror på ett fiffigt sätt har försvunnit. Säger bara så.
Det har du definitivt rätt i.
Ja.
Ja.
Även om jag blev lite intrigued av robotfisken. Den har jag inte jobbat så mycket med. Var det Brax?
Och då har du ändå inte hört talas om den lilla, vad kallar de den nu? Insektohopten.
Insektohopten?
Ja. Eller varför inte Robobug?
Jag älskar det.
Alltså de har provat så många, alltså jag, det här tyckte jag var asspännande, så jag var ju naturligtvis tvungen att googla och läsa på lite. Alltså om du visste hur många typer av insekter de har försökt göra till, alltså göra avlyssningshjälpmedel av så att säga. Och bland annat
det är svårt
så,
att dressera en insekt, tänker jag.
Ja, det är, ja men det är ju. Alltså, här måste man ju gå liksom, den mekaniska vägen och helt enkelt tillverka någonting som ser ut då istället som en liten insektsrobot, eller vad man nu ska kalla det. Och det här är ju, alltså det släpptes en rapport 2013 om just den här trollslände då varianten. Eller så här, det, om jag förstått det rätt så har det släppt, man har inte velat släppa hela rapporten vid ett tillfälle. Det är fortfarande uppenbarligen så känsligt detta för omvärlden.
Det är omvärlden, så jävla så älskvärd rapport om trollsländo infiltratören.
Ja, men alltså det är så jädra häftigt. Alltså det var en sån avancerad teknik i de här små som vägde 1 gram.
Mm-mm.
I den ska du då få i teknik så att den kan färdas en längre sträcka, plocka upp ljudvågor som sen ska kunna omvandlas till ljud.
Men alltså, jag behöver bara skicka med, ni som lyssnar nu, som går till era deppiga jobb på dagen, kan ni inte bara sno huvudet ett varv runt tanken på att det sitter människor och funderar på hur man ska liksom kunna peta in en trollslända mitt i maffian när de sitter och pratar om någonting så de kan plocka upp. Vi kan bara liksom, kan vi inte bara njuta av den vetskapen om att det finns människor som har lite yrke?
Det här programmet, bara att konstruera den här lilla jäveln, trollsländan, omsatt i dagens pengavärde, så pratar man om $2 miljoner. Bara för den här trollsländan. Alltså bara att få en trollslända att röra sig som en trollslända. Det är coolt. Men jag ska också säga att de här är också föregångarna till de så kallade mikrodrönarna. Som sen har blivit otroligt värdefulla liksom, i krigsföring och underrättelseinhämtning.
Pytte UAS-erna.
Exakt.
Ja.
Okej, plats nummer 1. Och nu tror jag ändå det kanske blir lite mer lättsamt. Lite mer lättsam information.
Aha. Mm.
För att nu ska vi gå från en hårig sak, höll jag på att säga, något slags djur i alla fall, till ett annat. Nämligen Bigfoot. Vad har du på Bigfoot?
Inte så mycket.
Nej. Då kan jag berätta för dig att sedan 1976 så har FBI haft en utredning rörande Bigfoots förehavande. Eller hans förehavande vet jag inte. Utan
hans bevekelsegrunder.
Ja. Alltså för 1976 så hände det sig så att Peter Byrne, som var någon slags chef på The Bigfoot Information Center i Oregon, skickade till FBI 15 hårstrån som satt vidhäftat till en liten skinnsnutt bara.
Flärp.
Ja,
vidhäftat. Precis.
Ja, det var
de
det
satt
var.
Fast på den.
De satt fast på.
Ja, ja.
Byrne skrev då att han hade inte lyckats identifiera vilken typ av hår det här, eller vilken typ av djur som det här håret kom ifrån, och hoppades då att FBI kanske kunde hjälpa honom med den här analysen. Och han flaggade ju då för naturligtvis att han hade starka skäl att tro att det här faktiskt var hår från Bigfoot.
Mm.
Ja, och jag vet inte hur mycket du känner till om Bigfoot, men alltså det började ju då cirkulera vittnesmål kring hans existens redan på 50-talet.
Mm.
Alltså det här är ju helt sjukt. Det började ju med 1958 att man såg vad man trodde var då gigantiska fotavtryck.
Det var inte Shaquille O'Neal då som hade varit där?
Nej, men 2002 så avslöjades att det här som spreds då över hela världen 1952, de här fotorna då på vad man trodde var, det var ju fejk.
Ja.
Och sen 1967, då kommer nästa stora happening i den här utredningen då, eller ja, det här var innan FBI hade startat upp sin, men liksom den här insamlingen av bevis mot eller för att han fanns då. Då var det ju en videodokumentation av två snubbar då som påstod att det här var Bigfoot man hade sett. Och de här bilderna kan man se. De ligger där ute på nätet för alla och en var att se. Och för mig så står det alldeles klart att det där är någon form av kostymerad person som lurkar omkring.
Och det är Björnes magasin som är ute
på
det.
Ja, ungefär så.
Det är lite som Loch Ness-djuret, tänker jag.
Så skulle man kunna säga, absolut.
Ja. Mm.
I alla fall, han fick ju då ett svar här, Byrne, att FBI kunde tyvärr inte hjälpa honom, för att FBI jobbar ju primärt med att utreda brott.
Mm.
Och det fanns inget misstänkt rörande håret per se, så att säga. Det var inte kopplat till vad de kunde bedöma ett brott, och de kunde inte därför då undersöka det här, de här bevisen.
Nej.
Men 1977, ett par år senare.
En fin årgång. Alltså, ja, det året mycket. Hände ju ganska mycket bra saker.
Ja. Men hur den var, så tyckte väl den här FBI-personen då att låt oss hjälpa Byrne med det här. Han går ju nu och funderar. Så han gjorde ändå en analys på håret. Och skickade tillbaka ett svar som löd att håren kommer från ett djur av hjortfamiljen. Och det skulle ta hela 4 decennium innan FBI släppte den här utredningen kring Bigfoots och analyserna som gjordes och alla liksom vittnesmål som hade inhämtats. Och det visade då att man hade faktiskt jagat Bigfoot på 70-talet, även om det inte kom fram många, många år. Först många, många år senare. Är det inte ändå fantastiskt? Det är ändå lite på något sätt uppfriskande att höra vad FBI lägger sina pengar och resurser på.
Jag skulle säga att det är bättre att trycka upp LSD i röven på folk och se vad som händer, alltså. Är det ändå lite, lite bättre investerade pengar? Du får i alla fall se någon form av så här, ja, det här lär vi oss av människan.
Men det är också så himla intressant då. Sen 70-talet har människor velat få ut den här classified utredningen från
om
FBI.
Om Bigfoot.
Nej, det blir inget. Vi är inte mogna att släppa utredningen än.
Men alltså,
det ändå.
Du vet ju att min suspension of disbelief är noll. Vi fick en fråga så här, kan inte ni ha ett avsnitt om det övernaturliga? Man bara, alltså, har vi inte tagit en ganska stringent ståndpunkt i hela liksom drömfångar?
Jo,
grejen.
Det har vi för sig gjort. Det blir svårt att liksom kliva tillbaka, kan jag tycka, in i den
och
sektorn.
Och på ett seriöst sätt liksom försöka.
Ja. Men alltså ändå, någonstans där med UFO och grejer, det är... Ja.
Sajda.
Ja, det var vad vi hade.
Anna. Kul!
Det var
vad vi har lärt oss.
Vad vi har lärt oss, ännu en gång.
Jag tror jag ska adressera Doris. Om man liksom kan montera rumsavlyssningsgrejer på henne och så dressera henne till att kliva in i ett rum och sen bara... Står jävligt alltså, still som ett litet uppstoppat väs. Eller hon ser lite ut som en plyschkudde när hon går och lägger sin soffa. Bara lägga sig här, just never mind me, jag är plyschkudde.
Ja,
prata på med era vapenaffärer där borta.
Nej, men alltså tro mig, om man googlar på det här och läser på lite.
Ja.
Alltså, om du visste hur många olika varianter de har testat. Det är katter och det är bin och det är allt möjligt. Fiskar och...
Det är roligt, älskar det.
Ja. Älskar. Spännande.
Jaha, gud, jag är helt slut. Det känns som att jag har fallit ner ett hål längs hela avsnittet. Jag började på något sätt strukturerat och sen skete det sig bara.
Nej då, det blev bra det här. Och nu är klockan snart midnatt och du snart ska få gå och lägga och sova lite också. Så att
det är jag förtjänt av.
Där du verkligen.
Jag började morgonen med att få stötvågsbehandling på sternocleidiomastoideus. Tror du det är skönt?
Just det. Det tror jag inte är skönt, nej.
Nej, det triggar en hostreflex som är sällan skådad på denna jord, kan jag säga. Tack och förlåt.
Tack
jag hoppas
idag.
Att ni har lärt er någonting. Det är torsdag idag när ni lyssnar. Vi hörs väl kanske till helgen på Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Så blir det veckans spaning på måndag säkert. Igen.
Just det. Kanske bjussar vi på en live i helgen också när vi är tillsammans. Vi får se hur det blir.
Ja, vad fan, vi är ju samma stad i helgen.
Ja, det kommer vi vara, men högst kortvarigt.
Ja, just det. Så är det.
Men ändå.
Ta hand om er.
Yes. Bye bye.
Bye.